Palmemordet, polisspåret, del 18. Fortsättning på polisman L och Lars L.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten?
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Det finns inte ett svar.
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Den här podden görs i samarbete med er lyssnare. Om ni känner att ni vill bidra till att podden ska fortsätta kunna komma ut varje vecka, så kan ni göra det via patreon.com/palmemordet eller via Swish. Vill ni swisha så skicka ett meddelande till Palmemordet på Facebook så får ni telefonnumret. Och kom ihåg att märka era swishar med Palmemordet, eftersom jag gör ett antal poddar så jag vet vilken podd det är som fick donationen. I förra avsnittet så hände det någonting i Norrköping den 5 mars 1986. Och det är ju ganska oklart vad polisman L och författaren Lars L har för sig. Men vi har en källa kvar, och det är förstås Lars L's roman, som ju går ut på att peka ut polisman L som åtminstone medansvarig för Palmemordet. Eller att polisman L hade någon form av kunskap om Palmemordet som skrämde Lars L. I polisman L's JO-anmälan så nämnde han ett arrestantblad som hade upprättats i Norrköping. Och det här kontrollerades av Marian Larsson, som jobbar för riksdagens ombudsmän, det vill säga justitieombudsmannen. Hon säger, enligt telefon med kriminalkommissarie Nils Nilsson vid polismyndigheten Norrköping, finns det inte något arrestantblad upprättat beträffande polisman L, eftersom denne endast varit inne för identitetskontroll. Den dokumentation som finns angående händelsen bör finnas på säkerhetssektionen. Och nu tillbaka till Lars L's dokumentärroman. Han och polisman L kör ifrån Stockholm. Det är polisman L som kör och Lars L ligger och sover i limousinens rymliga kupé bak. Men då blir det problem med motorn. Det väcker Lars L och de stannar och de försöker komma fram till vad som är fel. De konstaterar att en stång till gasreglaget är trasigt och de kan inte fortsätta. De är 10 kilometer från Norrköping ungefär, tror polisman L. Och den här mannen som vi ju vet att de stoppar mitt i vägen, han finns inte med i Lars L's roman, utan de kommer direkt till en mindre bondgård som har några lador och magasin. Polisman L börjar reparera bilen, men Lars L känner att han borde prata med folket på gården. Så han går och gör det, för han tycker att det ser illa ut att bara köra in på en gård utan att tala om varför. Och nu läser jag från Lars L's roman, sid 47. Och jag får påminna om att i romanen så heter Lars L Patrik och polisman L heter Jack Smiter. Patrik möts av vänliga människor i huset. Han blir bjuden på kaffe och bullar. Men tiden går och Jack tycks ha problem. Så kommer då Jack in i huset, pustande och småsvärande, insmord med olja och rufsig. Jag måste svetsa. Finns det någon svets på gården? Vänta, ska jag höra med min man, svarar bondmoran. Och den här bondmoran måste då uppenbarligen vara vittnet Y, som vi pratade om i förra avsnittet. Boken fortsätter. Patrik får låna telefon. Han ringer upp polisen i Norrköping, för han tror inte att Jack kommer klara av det här. Han pratar med polisen i Norrköping. Han berättar att han är på en resa söderut med en stor Mercedes tillsammans med en kriminalintendent från Stockholm. Och pratar alltså med polisen om det här. Och syftet med det är att han vill få tag i en jourbärgare. Men poliserna säger att de vill tala med killen från kriminalen i Stockholm. Och då går Lars L ut till polisman L och berättar att de vill prata med någon vakthavande. Befäl på polisen i Norrköping vill prata med polisman L. tillbaka till boken. Polisen i Norrköping vill tala med dig, Jack. Det är vakthavaren i telefon. De kan tipsa oss om jourbergare med reparatör. För tydligen finns det inga telefonkataloger i Norrköping. Vad fan säger du, Patrik? Varför i helvete blandar du in polisen för? Skriker Jack med pipig röst högt i falsett. Han går med ilskan steg in till telefonen. Det står så. Sliter tag i luren. Ja, hallå, det är någon missförstånd. Glöm det här. Och sen slänger Jack på luren. Jack är mörk och högröd i ansikt av ilska med arg röst till Patrik. Du är fan i att ta kontakt med några poliser, har du förstått det? Förlåt så mycket, Jack. Jag visste inte att du var rädd för dina kollegor. Snacka inte massa skit nu, Patrik. Nu går jag ut och drar ihop gasarmen med ståltråd. Och sen sticker vi härifrån. Och du ringer ingen mer, hör du det? Efter någon timme kommer Jack in. Det är fixat. Nu kör vi. Skynda på, Patrik. Jack verkar stressad och nervös. Patrik kan inte fatta vad som har hänt. Och här behöver vi reflektera över hur väl det stämmer med vittnets uppgifter. Det var en svets, det var ståltråd. Men vittnet Y uppger bara att de var på hennes gård. Inte i alla fall i någon timme. Polisman L och Lars L lämnar gården och kör mot Norrköping. Och då händer följande. Nu läser jag från Lars L's roman igen. Patrik kör bilen mot Norrköping. Saktar ner farten vid första rondellen. Rundar den långsamt. Strax efter rondellen står två målade bilar och väntar. Blåljusen slås på. Poliser med spadar stiger ut i körbanan. Patrik kör till sidan och parkerar. God afton, mina herrar. Vad gäller saken? Det är en rutinkontroll bara. Patrik öppnar dörren, stiger ur bilen, lämnar över sitt körkort till polisen. Varsågod, här är mitt körkort. Bilen är skattad och försäkrad och den ägs av mitt förlag. Ja, det är bra, men vem är det som sitter i baksätet? Det är en kamrat till mig. Vi är på resa söderut. Vi vill bara snacka lite med honom, sen kan ni fortsätta resan. Jack sitter i en konstig spänd ställning mitt i baksätet. Han är högröd och mörk i ansiktet. Han håller båda händerna hårt om huvudet och lutar sig framåt. Jack tiger och svarar inte på frågor från poliserna. Läget börjar bli kärvt. Tiden rinner iväg. Då söker Patrik upp det yttre befälet. Får jag tala med dig lite avsides? Ja visst, kom jag hit bort. Befälet och Patrik går bort från bilarna. Jo, säger Patrik. Min kamrat är kriminalintendent vid Stockholmspolisen. Det var som fan. Varför klämmer han inte fram det då istället för att hålla på och tjafsa bort tiden så här? Ja, fråga inte mig. Jag fattar inte, svarar Patrik. Befälet går bort till limousinen och tilltalar Jack. Får jag se ditt lägg? Du är ju för fan kriminalen i Stockholm. Jag har ingen anledning att visa något lägg, svarar Jack med hes röst. Är det sant att du är kriminalare, frågar befälet. Det svarar jag inte på. Jag är passagerare i den här bilen och det angår inte dig vem jag är. Polisen har överläggning och tar även radiokontakt med sina befäl. Efter en stund kommer de tillbaka. Två man släpar ut Jack ur limousinen och placerar honom med en av de målade bilarna. Och här skriver även Lars L upp registreringsnumren på de här två målade bilarna. De kör till polishuset Norrköping och boken fortsätter. Patrik får klä av sig helt naken. Han lämnar ifrån sig alla lösa föremål. Sen förs han in i en cell. En ståldörr slår igen med en skarp knäpp. Skönt, tänker Patrik. Nu får jag vila upp med en stund. Han lägger sig naken på britsen, drar en luddig sträv grå filt över sig och somnar in. Efter två timmar knäpper i metalldörren. Den slås upp på vid gavel och in kommer två polismän. Upp med dig, du ska iväg nu. Skynda dig på. Va? Får jag inte sova längre på hotellpolisen, säger Patrik skämtsamt. Det är bråttom. Din kompis väntar på dig. Ut och klä på dig. Patrik går till receptionen vid intagningen. Där är full trängsel av poliser, även några kvinnliga poliser. Patrik känner sig fånig där han står spritt naken i folksamlingen. En lapp sätts i handen på Patrik. Skriv under här. Kvittera dina grejer fort, i bråttom. Patrik blir konfunderad. Han kan inte förstå all brådska och jäkt och inte varför det är så många poliser runt om honom. Någon trycker ett klädbult i Patriks famn och nästan knuffar honom genom dörren ut till betonggaraget. Ge fan i att knuffa mig, jag ska klä på mig. Det får du göra i garaget. Nu kastas Patrik ut i garaget och en polis slänger kläderna efter en nakne Patrik. Patrik börjar sakta och omständigt klä på sig, omgiven av flera poliser som ser på. Äntligen är han färdig med påklädningen. Mina grejer då, ropar Patrik mot dörren in till intaget. De kommer här, ta emot. En plastpåse kommer farande genom luften med fart och den träffar Patrik i bröstet. Tack, ropar Patrik. Ingen orsak. Ge dig iväg nu. Kompisen väntar på dig med motorn igång. Så ser Patrik sin Merca. Den står en bit bort i garaget med motorn dånande. Och Jack sitter bakom ratten. Skynda dig på Patrik. Nu sticker vi ifrån det jävla stället. Patrik skyndar sig fram till bilen. Då skriker en av polismännen efter Patrik. Varför har ni massa tidningsklipp om Palme i bilen? Det har inte du med att göra, skriker Patrik tillbaka. Patrik öppnar den högra framdörren, går in i bilen och sätter sig bredvid Jack. Tjenare Jack, hur har du haft det? Håll käften, nu kör vi. Och de kör iväg. Först genom Norrköping och sen föreslår Jack att de ska ta E68 mot Karlskrona. Och Jack säger att han har blivit utsatt för ungefär samma behandling. Då frågar Patrik, men du Jack, vad handlar det här i Norrköping egentligen om? Jag låg bara naken i en cell några timmar, inga förhör eller någonting. Sen kastade de ut mig och slängde kläderna efter mig. Jo, det ska jag säga dig Patrik. Du får ge fan i att dra polisen på oss. Först ringer du till polisen från bondgården och sen talar om för kamraterna när de målade bilen att jag är kriminalare. Ja, sen var det kört. Men du är ju kriminalare, eller hur? Ja, men det hör inte hit. Från och med nu undviker vi allt vad polisen heter. Och det är fan i att glappa att jag är vid kriminalen. Har du fattat det nu? Nej. Är vi ute på något hemligt uppdrag för Berit? Eller vad är det frågan om? Du förstår inte det här Patrik. Och jag orkar inte förklara. Huvudsaken att du har klart för dig att jag inte är någon jävla kriminalpolis från och med nu. Ja, kriminalintendenten, det är uppfattat. Kan vi sluta tjafsa om det här nu och prata om något roligare? Snackade polisen i Norrköping någonting med dig? Ja, det kan du ge dig fan på. Du skulle ha sett deras miner när de hade fått alla besked om mig från sin dator. Och det förvirrar Lars L som frågar, vad då? Herregud, du skulle ha sett minen på det där stöddiga yttre befälen när vi vet att jag låg flera lönegrader över deras polischef i Norrköping. Då jävlar fick de brott. Ja, det måste ha varit snopet för dem. Ja, fy fan vad jag njöt Patrik. De såg så jävla dumma ut hela bunten. De tappade mål för det totalt. Ja, det kan jag förstå. Ja, och sen lyckades de få kontakt med Berit. Och sen då? Polisman L svarar. Ja, sen tog jag befälet. Jag gav dem order att köra fram våran bil. Och se till att du kom ut fort som fan. För vi hade bråttom, sa jag. Ja, då förstår jag varför de kastade ut mig naken i garaget och slängde kläderna efter mig. En litet stycke senare så frågar Lars L. Varför blev vi gripna? Polisman L svarar. Jag tror de hade någon slags palmenoja hela bunten. Polisen klarar inte av det här. Vad bra att du tog upp det. Mordet på Palme. Jag hade tänkt gå igenom det med dig på den här resan. Vad fan menar du? Väser Jack med sin pipiga röst. Jo, att du och jag analyserar vad som kan ha hänt. Frånsett teknisk bevisning tror jag det är ganska lätt att skissa upp händelseförloppet. Och vem eller vilka som kan ha varit inblandade. Mig intresserar det inte, Patrik. Jag skiter i mordet på Palme. Vad är det för jävla snack? Du är ju kriminalpolis, Jack. Det är ju ditt yrke. Men jag har ju sagt att jag inte är intresserad. Och ska vi göra den här resan så får du sluta att snacka om Palme. Jag vill inte höra talas om Palme. Synd, för jag tror jag har några bra uppslagssidor vi kunde gå på med anknytning till Skåne. Dit vi är ju på väg. Ja, men jag vill inte, har jag sagt. Jag vill ut och ha roligt. Jag vill bort från Sverige. Okej, då säger vi det. Vad fint att du fattar, Patrik. Nu ska vi ut och ha skoj. Fina hotell och fruntimmer. Resan fortsätter och polisman L får Lars L att ringa ett väldigt förvirrat samtal till TT, alltså tidningarnas telegrambyrå, där då Lars L anonymt berättar att polisen i Norrköping behandlar hederliga medborgare godtyckligt. Så det här känns inte som någon vidare nyhet för TT. Alltså TT får reda på att folk är missnöjda med polisen i Norrköping, men det är ungefär allting som händer. Och sen kommer de till ett värdshus i Påskalavik. Och då är det vid midnatt på natten till den 6 mars. De äter, dricker whisky och beställer fram det bästa slottsvinet som finns på stället. I boken sitter Lars L och funderar en massa. Och då är han glad att han inte har publicerat en artikel som Jack hade skrivit när han var på besök i Bergslagen. För då, citat, då hade det tagit hus i helvete. Den artikeln var verkligen reaktionär. Hade jag publicerat den nu, ja, då hade både Jack och jag suttit i häktet nu. Men vad ska jag ut? Men nu ska jag ut och lufta på problembarnet Jack Smiter. För trots sina galna politiska idéer så är det en trevlig kille, tänker Patrik. Egentligen kanske Jack är en rätt bra polis, fortsätter Patrik sin tankegång. Han är totalt okonventionell och han är nyckfull och spontan. Ingen kan veta vad han tänker hitta på. Jack kan nog vara ganska svettig när han är brottslingar på spåren. De sover inte över på värdshuset utan de kör vidare med polisman L vid ratten. Lars L somnar i bilen och vaknar ute på en pir i havet. Där han blir väldigt förvånad, så vad gör vi på den här piren? Och då berättar polisman L att han försöker stjäla dieseltunnor för att få bränsle till dieselmärsan då, så att det skulle räcka ända till Venedig så att de slapp stanna och tanka. Men de lyckas inte stjäla någon diesel från båthamnen. Istället stannar de till vid en mack och väntar på att macken ska öppna, vilket den gör 06.00. Och då öppnar polisman L och Lars L en flaska rom och börjar supa. Och sen ser de löpsedlarna på morgonen den 6 mars. Och den stora nyheten den morgonen är förstås att Hans Holmer och Palmeutredningen har tagit fram en fantombild. Och den här fantombilden har vi ju talat om. Det kommer att bli ett avsnitt om fantombilden som bara kommer att handla om den. Men det viktiga att veta om fantombilden är att den är helt värdelös och att den förmodligen inte har någonting att göra med Palmemordet. Men till våra kumpaners stora besvikelse, eller i alla fall kommer att leda till stora problem för dem, så är polisman L ganska lik fantombilden. Och det är lite oklart vem som tycker det, men Henning Sjöström kände att det var angeläget att prata om det här i hans kompletterande uppgifter till polisman Ls JO-anmälan. Och så här säger Henning Sjöström: likhet med fantombilden. Med vilka uppgifter har det konstaterats att polisman L skulle vara lik fantombilden? Och vem har lämnat dessa uppgifter till Palmeutredningen? Det måste utrönas för att denna punkt av indicier till fullo ska kunna bemötas. Har PGNS förevisats bild eller foto på polisman L? Och i så fall, vilken bild och av vem? Dessutom är det av vikt att den bilden som polisman L jämförs med tillställs utredningen hos JO, eftersom detta är ett viktigt indicium för de beslut som PGNS har tagit som senare har lett till frihetsberövande åtgärder mot polisman L. Fantombilden bör bifogas utredningen hos JO. Men det är inte rubriken som Lars L och polisman L ser i Lars Ls dokumentärroman, utan då står det med stor fet stil på båda kvällstidningarna samma sak: polisens två nya vittnen. Och då säger Patrik, alltså Lars Ls alias: det är ju vi det, Jack, lägg av med det där palmesnacket. Har du dåligt morgonhumör, ta dig en rom till, nu fyller jag upp märsan med diesel. Och sen är planen då att köra till Simrishamn och ta en båt till Bornholm. De kör mot Kristianstad och viker in på väg 118. Och sen kommer det tillbaka då att i romanen så är Jacks pappa i Brösarp. Och Jack kommer från Brösarp och det vet vi ju fel. Men Lars L föreslår att de ska söka upp hans pappa grishandlaren. Men han tycker inte om sin pappa och de vill inte det. 07.45 anländer de till Simrishamn. Och därför de vet att det inte går några fartyg till Bornholm. I boken finns en konstig episod med taxikatten, men den kan vi hoppa över. De är på väg tillbaka till bilen. Och nu läser jag från Lars Ls roman igen. Den långa svarta Mercedes-limousinen står på gatan utanför, omgiven av två målade polisbilar. Patrik flinar upp sig mot Jack och slänger ur sig: kamraten är här, Jack. Håll käften på dig, Patrik. Lova mig att hålla tyst nu och låt mig snacka. Se inte spöken nu igen, Jack. De kanske också ska ha fika och pepparkakor. Jack går bestämt fram till märsan, låtsas inte se kamraten och ska just öppna dörren. Och då yttrar sig en av poliserna: god morgon. Och vad har herrarna för sig här då? Jack vänder sig mot poliserna högröd i ansiktet. Vi har bara varit inne och fått en kopp kaffe och förlåt om min kamrat här har parkerat bilen lite slarvigt. Ja, det är parkeringsförbud här. Vi har inte stått lång stund. Vi åker nu med en gång, säger Jack. Och är på väg att sätta sig i bilen. Nej, kom hit ett tag. Vi vill prata med dig. Jack går bort till poliserna och kastar ett ilsket öga mot Patricks håll. Patrik slirar fram till Mercan, öppnar bagageluckan och börjar rota bland grejerna där. Han tar fram en polisspade. Och med den i handen går han sakta fram och öppnar högra framdörren. Vänder sig mot Jack och avbryter helt lugnt samtalet mellan Jack och poliserna. Du kör nu va, Jack? Jack blir mörkröd i ansiktet och ser hatiskt mot Patrik. Hallå där, ropar en av poliserna. Vad är det du går och dinglar med i handen? Patrik stannar upp och tittar ner på polisstaden och spaden och låtsas undersöka den. Ja, det ser ut som en polisspade. Polisen säger, ja det ser jag väl för fan, ta hit den. Ta hit och ta hit, det är ju våran spade, eller hur Jack? Jack ser nu fullkomligt vansinnigt ut. Det här blir värre och värre, säger polisbefälet. Jag tror faktiskt vi får lov att bjuda hem herrarna till polishuset på kaffe. Jack blir ivrig, pustar och stönar, börjar gräva i sina fickor. Han tycks leta efter något. Då är det lika bra att jag säger som det. Jag är kriminalintendent vid Stockholmskriminalen. Yttre befälet studerar noga Jack. Jasså du? Och du far runt vid den här tiden ner i Skåne i en lyxlimousin med helt mörka rutor. Det är inte min bil, pustar Jack och håller båda händerna om huvudet. Men vem är bilen då? Det är min kamrat här. Är han också polis? Nej, han är journalist och tidningsutgivare. Ja, svarar polisen. Men det här börjar låta riktigt intressant. Nu vill jag bara fråga dig en sak. Varför legitimerar du inte med en gång och talade om att vi var kollegor? Då hade vi sluppit stå här och tjafsa bort en massa tid. Får jag se din legitimation nu? Jack pustar och suckar. Han är svartröd i ansiktet och till slut väser han med pipig röst. Jag har glömt min legitimation hemma. Strålande, brukar ni göra så här vid Stockholmskriminalen? Jack svarar inte. Han ser helt deprimerad ut. Patrik sitter i Mercan med dörren öppen. Dinglar med sina långa ben, småvisslar och ser helt obesvärd ut. Polisbaden håller han ömt i famnen som en bebis. Patrik vänder sig mot Jack. Kan vi sticka till Venedig nu, Jack? Det börjar bli långtråkigt med det här tjafset. Här ska inte åkas till Venedig, fräser befälet och fortsätter. Om herrarna vill vara så vänliga att åka efter oss till polishuset och parkera snyggt där och sen gå in och kollar upp den här historien med polisen i Stockholm. Polisman L är förstås inte glad över det här, men de tas in till polisstationen. PG Ness skriver i sin rapport följande om incidenten i Simrishamn. 1986-03-06 klockan 08.40. Vid förenämnda tidpunkt anträffades Mercedes-bilen på Järnvägsgatan i Simrishamn. En polispatrull hade sänds dit i anledning av inkomna tips om att fordonet framförs i staden med personer som betedde sig misstänkt. Fordonet var uppställt på plats där stoppförbud rådde. Vid fordonet i färd med att utföra någon slags omlastningsprocedur uppehöll sig polisman L och Lars L. Lars L kom vid tillfället med en stoppspade som han hade hämtat inifrån bilen för att lägga den i bagageutrymmet. Polisman L uppgav sig vara anställd vid kriminalpolisen i Stockholm och uppgav att han hade fått med sig stoppspaden av misstag från sin egen bil. Då polisman L inte kunde uppvisa någon polislegitimation medföljde de båda till polisstationen för identitetsfastställelse. Denna identitetskontroll genomfördes efter kontakt med polisman Ls rotelchef vid kriminalpolisen i Stockholm. Under vistelsen på polisstationen framkom uppgifter att någon av Lars L eller polisman L skulle ha en stuga på Österlen som de var på väg till och de skulle sen åka upp till Bergslagen. Nu angivna information meddelas mig vid 11-tiden på förmiddagen. Jag hemställde då att Simrishamnspolisen skulle söka fastställa om polisman L och Lars L fanns på den plats som hade angivits av dem. Senare under dagen inkom besked om att de icke fanns där. Det hör till saken att polisman L har inga synpunkter på det här ingripandet i Simrishamn, så det ingår inte i JO-anmälan. Lars Borgnäs säger bara i En iskall vind följande. När de sedan släpptes, alltså från Norrköping, åkte de vidare till Simrishamn där de övernattade i bilen och så iakttogs av vittnen och därefter åkte de vidare mot Köpenhamn. Jag har försökt kolla upp det här om färjan från Simrishamn till Bornholm och det verkar vara en problematisk historia. Den har ställts in och lagts ner flera gånger. Så att den här historien verkar ju trodde, men Det är väldigt oklart vad de skulle till Bornholm att göra om målet var Venedig. Men i sin bok är Lars L. väldigt envis med att de skulle till Bornholm. Vitboken har en annan teori om vad de gjorde. Det är inte ens en teori, det är bara en antydan. Men vitboken skriver: i trakterna kring Sjöbo och Simrishamn i Skåne, bygder som polisman L och Lars L besökte på sin mystiska resa, där den i mordutredningen förhörde så kallade 33-åringen, alltså Viktor Gunnarsson, hade lärartjänst och flickvän, och där baseballpoliserna polisman D och polisman E hade sina rötter, där hände det märkliga saker strax före mordet. Här bor bonden Mårtensson. I närheten bor också paret Erik och Elsa. Det är 3 dagar före mordet på statsminister Olof Palme och klockan är 9:30 på kvällen. Mårtensson kommer på besök till Erik och Elsa. Mårtensson slår sig ner vid köksbordet, men Erik tar inte fram något att bjuda på. Han tycker att Mårtensson är lite konstig den här kvällen, och dessutom är klockan sent gången. Han verkade påverka någonting, berättar Erik, men inte av sprit. Det verkade komma mer från det andliga hållet. Mårtensson var upprymd och exalterad. Med armbågarna stöttade på Erik och Elsas köksbord knyter Mårtensson nävarna och skakar dessa och utbrister ett flertal gånger till Erik: nu jävlar ska den där Palme skjutas. Innan lördag kommer han att vara död. Han kommer att vara skjuten av kulor och krut som om nödvändigt kommer att tränga igenom den skottsäkraste av västar. Jaha, tänker Erik. Nu gäller det att få iväg honom. Elsa har från sovrummet hört Mårtenssons upprymda röst, men inte hört vad det handlar om. Erik får iväg bonden Mårtensson, går och lägger sig och tänker inte vidare på saken den kvällen. Men det biter sig kvar i skallen på Erik. Någon dag senare kommer industriarbetaren Arne L. från Ystad in till Erik för att köpa ägg. Det är 1, kanske 2 dagar innan Olof Palme mördas. Erik berättar för Arne vad bonden Mårtensson har gjort, hans konstiga besök och uppträdande, om vad denne sagt. Någon dag senare mördas statsminister Olof Palme på öppen gata i Stockholm. Erik blir bestört. Hur i hela fridens namn kunde Mårtensson känna till detta hemska som inträffat? Erik är grubblande och förbryllad. Några dagar efter mordet berättar Erik händelsen för sin granne. Han gör det över staketet och råkas. Grannen är hög militär. Denne blir också konfunderad och anmäler några dagar senare saken till polisen i Simrishamn. Dessa vidarebefordrar uppgiften till polisen i Ystad som därefter kontaktar spaningsledningen. En vecka går efter mordet på Palme. Då dyker återigen bonden Mårtensson upp hos Erik. Han kommer inkörande på gårdsplan till en splitterny bil. Mårtensson kliver ur bilen och fram till Erik som står på trappan. Vad i helskotta var det du svamlade om härom sisten som att Palme skulle skjutas? Det hände ju. Hur kunde du veta om det i förväg? Frågar Erik. Jag har väl inte varit här. Och jag har väl inte sagt någonting om att Palme ska skjutas, säger Mårtensson och hymlar med blicken upp mot skyn. Erik blir förbannad och kör iväg Mårtensson. Han vill inte längre ha med Mårtensson att göra. Säpo har förhört Erik och Elsa 2 gånger. En gång har till och med självaste Hans Holmér ringt. Erik håller fast vid sin historia och den intygas av industriarbetaren Arne L. Denne hörde ju Eriks berättelse innan mordet inträffade, men bonden Mårtensson blånekar. Mårtenssons dotter har enligt uppgifter, säger vitboken, haft sällskap med den i mordutredningen tidigare anhållna Viktor Gunnarsson. Viktor Gunnarsson har arbetat som läkarvikarie i Sjöbo, kommer från Blekinge och har besökt Simrishamnstrakten vid ett flertal tillfällen. Viktor Gunnarsson har vistats i högerextremistiska kretsar i Stockholm och har varit medlem i EAP, säger vitboken. Kan det vara så att den snacksalige mannen spelat en roll i mordkomplotten, varit den som ska dra blickarna till sig, vara mördaren över begravningen då världens statsmän besöker Stockholm? Ringer Viktor Gunnarsson till sina bekanta i Simrishamnstrakten, kanske rent av bonden Mårtensson, och talar bredvid mun innan planerna verkställs? Ja, jag inser att kopplingen till Simrishamn och den mystiska resan är svag, men jag ville ändå ta upp den här bonden Mårtensson-historien för att vi kommer att anledning att återkomma till den senare. Det är någonting som Tobias gräver i just nu. Men nu tillbaka till polisman L och Lars L. Lars L och polisman L kör vidare till hamnen i Malmö, för de vill ta färjan över till Köpenhamn. Det här är ju 1986, så att bron är inte byggd än. Men i hamnen så är det full fart. För nu har fantombilden nått fram till Lars Ells roman. Poliser går omkring med A4-blad med fantombilden. Men om du väntar på färjan passar Lars L på att ringa då till polisman Ls chef som ju heter Berit i boken. Hon frågar vad de håller på med, varför har de en polisbade, vad gör de? Men Lars L berättar att ja, han vill bara ha en trevlig resa, hålla Jack på glatt humör. Berit vill prata med sin underställde Jack, men han vill inte prata med henne och Lars L vågar inte ens fråga. Han ljuger dock för polisman L och säger att han har pratat med sin redaktion och inte med polisman Ls chef. De sitter fortfarande i bilen och väntar på att färjan ska gå och då säger Lars L, så nu läser jag från boken igen: snart kommer kamraterna och tar oss, Jack. Har du inte sett att de springer runt här med ett foto i handen och det ser ut som du, Jack? Nu håller du käften, Patrik. Snart är vi borta från det här skitlandet. Snart är vi i det fria Danmark. Det blir en mycket stökig överresa till Danmark. Mycket snaps och mycket dansk bir. Patrik försöker på alla sätt hålla igen, men Jack är alldeles vild. Patrik börjar så smått ångra resan. Han känner att han inte klarar av Jack. Han kan inte fatta vad som har hänt med Jack. Han verkar som en helt annan människa än den Patrik är van vid. Jack har varit och hämtat bricka efter bricka med ett halvdussin snaps varje gång och massor av dansk bir. Vi har inte ätit så mycket mat, tänker Patrik. Fartyget närmar sig Dragörs hamn. Vi är nog rätt fulla, tänker Patrik. Sanningen är nog den att vi är rätt så skitfulla. Frågan är om man inte rent av kan säga att vi är jävligt skitfulla, vi är packade. Men det får den där smällfeta kriminalintendenten klara av. Jag lägger mig i baksätet och sover. Patrik vinglar ner till bildäck och lägger sig bak i limousinen och somnar in. Men Jack har med sin oemotståndliga charm lyckats skaffa en nykter chaufför, Mats Wollenberg, som bor på Sölvesborgsgatan i Malmö. Mats kör limousinen med de avslocknade kumpanerna Jack och Patrik och lämnar av dem vid Palace Hotel i Köpenhamn. Ställer in limousinen i hotellets garage och hjälper upp Jack och Patrik till ett stort lyxrum. Och han skriver några rader i Patriks dagbok. Han skrev: fullt ös, medelslös, lycka till chauffören Mats. Och Patrik duschar och somnar. Det här är alltså fortfarande på förkvällen, sen eftermiddag, medan Jack går runt och dricker ren sprit. Säkerhetspolisen är de på spåren, dock PGNS berättar följande: 1986-03-06 klockan 14.30. Polisen i Malmö meddelar mig att en Mercedes-bil med angivna karakteristika utpasserat med färja till Köpenhamn vid 12-tiden samma dag. Ytterligare framkomna omständigheter. Under tiden före nämnda händelser utspelade sig publicerades fantombilden 1986-03-06. Ett vittne framträdde då och uppgav att två personer en till två dagar innan Alva Myrdal 1986-02-01 avled besökte sjukhus där de vårdades. En av männen företrädde likheter med fantombilden. Vittnesuppgifter om männens förehavande kunde ha betydelse för mordutredningen. Då besökarna sökt efterforska om Olof Palme väntades besöka Alva Myrdal där städes. Vissa detaljer i vittnesbeskrivning av den ena av personerna stämde in på vissa signalementsuppgifter på polisman L som jag erhållit av bland annat Norrköpingspolisen. Detta påkallade behovet att konfrontera ögonvittnet med polisman L. De nu nämnda omständigheterna föranledde mig att besluta dels att Mercedesbilen skulle spärras vid inpassering i Sverige via Malmö och dels att polisman L och Lars L vid eventuell inpassering skulle hämtas till förhör och införas till polisstationen i Malmö. Detta bedömde jag vara lämpligare än att föra dem till säkerhetssektionen då möjligheten att där genomföra en urvalskonfrontation saknades. Så på order från den operativa chefen för säkerhetspolisen kommer nu Malmöpolisen att frihetsberöva polisman L och Lars L när de kommer tillbaka till Malmö. Men de har ju ingen aning om när polisman L och Lars L kommer tillbaka till Malmö. De är ju faktiskt på väg till Venedig. Lars Borgnäs skriver i En iskall vind: på hotellet i den danska huvudstaden där de två kamraterna delade rum vaknade enligt Lars L. polisman L. mitt i natten och utgöt sig en flera timmar lång monolog. Han grät och talade oupphörligt om Olof Palme. Lars L. tolkade det som att han var ångerfull. Av detta drog Lars L. slutsatsen att polisman L. på något sätt hade varit inblandad i attentatet. I dokumentären Polisspåren del 3 av 3 som finns på YouTube så kan ni se Lars L. där han berättar om den här natten. Och där säger han att polisman L. mässade i säkert minst en timme som en överste präst om Palme. I sin bok skriver Lars L. att de under kvällen då besöker dussintals med krogar och nattklubbar. Pengar rinner iväg. Och att då han har tappat helt kontrollen över polisman L. Polisman L. talar och skroderar med alla han möter. Han berättar vilda planer och allt han ska göra. Och han saknar varje förankring i verkligheten. Lars L. börjar må illa. Och känner att han inte orkar med polisman L längre. Han vill hem till lugnet på redaktionen. Och han bestämmer sig att Venedig får bli en annan gång. Han går tillbaka till hotellet och vilar. Och sen vill han köra till Sverige igen. Men han vaknar klockan 04.00. Fredagen den 7 mars. Av att polisman L kommer tillbaka till rummet. Och sen börjar han då prata om Palme. Och det här är vad som står i Lars Ls dokumentärroman. Det blir en overklig, konstig stämning in i rummet. Jack börjar en konstig, mässande monolog. Låter som en katolsk padre som läser upp ramsor med monoton stämma. Han är totalberusad, tänker Patrick. Jack mumlar hela tiden på utan uppehåll, osammanhängande och virrigt. Det låter som en galning på ett dårhus. Med en isande skräck börjar Patrick inse vad det är som Jack mässar om. Jack tar på sig skulden för Palmes död. Och det här är vad Jack slash polisman L säger. Snälla gode Gud, snälla människor, förlåt mig. Vad är det jag har gjort? Palme som var en sån fin människa. Förlåt mig Gud och människor. Varför blev det så här, Palme? Du var en sån god och fin människa. Förlåt, förlåt, förlåt. Åh min Gud, gode Gud, vad är det som har hänt? Snälla människor, kan ni förlåta mig? Palme är död, Palme är död. Jag är så ledsen, Palme var en sån fin människa. I Lars Ls bok uppges att det här pågår under flera timmar. Med entonig stämma, samma saker upprepas gång på gång. Och Lars L. somnar och vaknar 07.00. När han vaknar tror han att han inte har hört rätt. Men han är nu helt övertygad om att han vill tillbaka till Sverige. Han har förstås lite ångest för att berätta det här för polisman L. som ju verkade se fram emot resan till Venedig. Men polisman L. tycker att jaha, men då får jag tid att jobba på mitt hus vid havet. Så att de bestämmer sig för att åka tillbaka. De kör Mersan till färjelägret igen för att åka över till Malmö. De är förföljda av danska poliser som ser till att de är på rätt väg. Men de är tvungna att äta lite dansk korv först och ta en morgonsup. Så alltså, skuggade av danska polisen, stannar de till vid en krog på väg till färjan och börjar dricka vilt igen. De slutade alltså dricka några timmar innan. De kommer ombord på färjan och super hejdlöst, men plötsligt försvinner polisman L. Och stackars Lars L. blir kvar vid bordet tillsammans med alla supar, varpå han sätter i sig suparna. Efter ett tag kom polisman L tillbaka och upptäcker att Lars L har druckit upp all sprit, men det gör inte så mycket. Polisman L har med sig en ny vän och nu och en massa sprit. Och nu läser jag från Lars Ls roman igen, sid 65. Får jag presentera vår nya vän för dig, Patrik? Han heter Christer Karlsson. Han är en bondspojke från Karlshamn. Han fick några dagars semester av sin far för resa till Köpenhamn. Och där har han varit ute och slarvat med dåliga fruntimmer. Supit och levt om. Och så till sist blev han rejält nedslagen och rånad på alla pengar och papper. Och danska polisen satte honom på färjan. Lars L är inte förtjust i Christer Karlsson och vill inte hjälpa till att ta hand om honom. Men polisman L insisterar, vi måste se till att den här pojken kommer hem till sin bondgård. Och i nästa avsnitt kommer polisman L och Lars L att återvända till Sverige. Och där väntar polisen på PGNS order. Palmemordet finns på Facebook. Gå gärna in där och likea oss. Och där kan du prata med mig och Tobias om podden. Jag heter Dan Hörning och finns på Twitter och Instagram. Följ mig gärna på Instagram så kan ni följa alla mina 9 aktiva poddar. Vi vill hemskt gärna ha iTunes-recensioner för det gör podden mer synlig för andra tänkbara lyssnare. Sprid gärna podden, prata med dem som är intresserade av Palmemordet och rekommendera dem. Jag vill tacka alla som har hjälpt till att sponsra Palmemordet på Patreon och via Swish. Jag vill tacka Tobias för allt bra jobb han gör med podden. Och jag vill tacka dig för att du lyssnar på Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.